det är ett brushuvud och en birrhjärna vi ser här, men med principer som visar sig vara gångbara på sikt.
Hade inte uppfinningen med sedelnumreringsmaskinen gått åt pipan för Ferdinand Tholin, och hade inte Emanuel Swedenborg tappat geisten för naturvetenskapen för att istället bli andeskådare, så kanske Sverige hade varit först med att utveckla det moderna flygplanet. Det här är Vetenskapsradion om två svenska flygpionjärer och deras öden. Jag heter Joakim Lindvall. Anders Wesslén, hallå! Ja.
Hej!
Hej! Nu sitter vi på Arlanda utanför Stockholm och tittar ut genom de här stora fönstren. Landningsbanorna ligger alldeles här utanför. Stora flygplan kommer och går. Och det tyckte jag var en lämplig plats, för vi ska ju prata om de här tidiga flygpionjärerna.
Ja, precis. Två svenska exempel på flygpionjärer som hade väldigt högt flygande idéer, då får man väl säga, om hur man skulle lösa det här uråldriga problemet, eller drömmen som människan alltid haft, det vill säga att kunna flyga, lätta från marken.
Ja, Anders Wesslén, du är historiker och museiman, och du har specialintresserat dig särskilt för Swedenborg, men också sådana här tekniska genier då. Du sa till mig, det är inte tekniken du är intresserad av, utan det är människorna som du är intresserad av.
Ja, precis. Hur man med väldigt stor och stark vilja egentligen kan förflytta berg, och det var nästan det de gjorde, de här två som jag har specialintresserat mig för då. Och det, jag själv är ju humanist, så att jag kan inte tekniken i grunden, men däremot så märker jag att man lär sig väldigt mycket genom att studera människor, alltså vad de var intresserade av, vad de försökte lösa och deras tankevärld. Så att jag har blivit betydligt bättre på flygteknik genom att vara intresserad av historia.
Det säger Anders Wesslén när vi sitter på ett café på Arlanda flygplats. Resenärer kommer och går med sina stora resväskor och på väg till platser som London, Paris och New York i stora flygmaskiner som kan ta hundratals människor åt gången. Det känns nästan konstigt att det faktiskt bara är lite drygt 100 år sedan som det första motordrivna flygplanet, så som vi känner flygplan idag, lyfte lite taffligt en decemberdag på den nordamerikanska östkusten.
Ready to soar through history? Let's take a look at the Wright brothers' first flight in 1903. On December 17th, 1903, Orville and Wilbur Wright made aviation history in Kitty Hawk, North Carolina. Their aircraft, the Wright Flyer, marked the first powered, controlled and sustained flight, changing the world forever.
Ja, det var i december 1903 som bröderna Wright för första gången lyckades flyga ett motordrivet flygplan några hundra meter, och utvecklingen efter det har ju varit enorm. Men redan i början av 1700-talet så var det faktiskt en svensk vetenskapsman som var ett modernt flygplan på spåren, berättar Anders Wesslén.
Ja, Emanuel Swedenborg, som var universalgeni tidigt, alltså redan i 20-årsåldern, så efter studier i Uppsala så begav han sig ut då, till England och Holland och Frankrike och Tyskland. Gjorde de här resorna som en ung man med från en, ja, bättre samhällsskick. Hans pappa var biskop, hans mamma hade rötterna i brukspatronsläkter. Så då skulle man göra sig en bildningsresa. Och han var otroligt duktig på att fånga de senaste idéerna. Han träffade viktiga vetenskapsmän i Storbritannien, kom i kontakt med Isaac Newtons tankar och så vidare. Så han fick det allra senaste till sig, och under sina resor, redan 1711, så började han fantisera då om ett flygplan, och hans läromästare kom att bli Kristoffer Polhem, alltså den store svenske uppfinnaren, och man kunde inte ha en bättre läromästare, och han ville imponera på Polhem, och det här ledde till att han faktiskt gav ut Sveriges första vetenskapliga tidskrift som då hette Daedalus Hyperboreus, eller den nordliga Daedalus då. Och i den här vetenskapliga tidskriften så samlade han både några av Polhems uppfinningar men också sina egna tankar som han hade snappat upp då och fått format under sina utlandsresor. Och det är här vi hittar 1716 den första publicerade artikeln då om hans förslag till maskin att flyga i vädret. Det vill säga ett flygplan som naturligtvis inte fungerade, för då skulle vi ha en helt annan historia. Men som innehåller väldigt intressanta tankar som moderna experter inom aerodynamik och inom flyghistoria och flygteknik, de säger ändå att han var någonting på spåren.
Vad sa du att den heter? Maskin att flyga i vädret med?
Ja, precis. Och den här maskinen, vi har ju en bild här framför oss också.
Ja, kan vi titta på den? Alltså, du har två olika, det är en skiss då, ja. Och sen så är det en modell, alltså kopior av detta då som vi har på vårt fikabord här. Okej, vad är det för någonting, Anders?
Ja, vad är det för någonting? Det är någonting ovalt, ser vi här. Vi ser
vi börjar med skissen.
Ja, vi börjar med skissen.
Och det där är hans egen skiss då?
Ja, och den gjorde han då redan 1714. Och det var det här hittade man långt senare. Så den här skissen hittades då från mitten och slutet på 1800-talet. Och här har han då skissat en oval form.
Det ser nästan lite ut som en skalbagge.
Det ser nästan ut som en skalbagge. Precis, ett stort segel kan man också säga, spänt då mellan diverse träbalkar och träribbor. Och för att få en uppfattning om storleken så ska den vara ungefär, i verklig storlek så skulle den ha varit ungefär 9x7 meter lite drygt då.
Ganska stor pjäs.
Ganska stor, precis. Och den skulle kunna då teoretiskt sett då, enligt Swedenborg, eventuellt, om han förstod att det inte skulle funka, men det skulle kunna lyfta en person på 70 kilo. Och sen ser vi det här tyget då, som jag nämnde, ovala formen. Och det som är speciellt här, det är att det är ett fast bärplan, det vill säga en fast en enda stor vinge, som alltså inte ska imitera, så som du nämnde Da Vinci här tidigare. När Da Vinci föreställer sig ett flygplan eller en helikopter, då skulle det liksom likna någonting från naturen, en fågel som flaxar. Men det här är alltså fasta vingar, och det är också enligt principen tyngre än luften. Det här är ingen ballong, det är ingen varmluftsballong som stiger av sig själv, utan det här är alltså tyngre än luften, och det är ett fast bärplan, och det är två av tre viktiga komponenter när man definierar vad ett flygplan är idag. Det som saknas här är naturligtvis en motor, någonting som driver planet framåt.
Och det fanns ju inte på början av 1700-talet.
Nej, och det förstod ju Swedenborg, att en mänskliga muskelstyrkan hos en enda person som skulle stå i den här cockpiten, som också är lite speciellt, att det är en liten flätad korg här i mitten.
Ja, men beskriv här då, för i mitten, så den, ja, man ser inte den här korgen riktigt, men man ser att det är ett hål där, ja. Och sen så är det två liksom stag som går upp mot den här korgen.
Precis, det är en liten cockpit, en liten korg, flätad korg, som då piloten ska stå i. Och så har han två luftåror, har det kallats, men det är inte åror så att man ska ro sig fram i luften, utan man skulle föra de här upp och ner så att man ändå får någon form av, för att kunna stiga och sjunka med det här glidflygplanet. Och de var försedda med fjädrar som då skulle förstärka armarna på den här piloten. Men Swedenborg sa själv att 2-3 mans muskelstyrka åtminstone skulle krävas för att driva den här då och hålla den i luften. Men han sa också det, att man får nog vara villig i försök i att utveckla den här maskinen då, att offra ett ben eller kanske en arm. Så han förstod att det var fullkomligt livsfarligt. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter and Mars. Ja, ungefär 200 år innan det första motordrivna flygplanet enligt principen tyngre än luft, till skillnad från luftballong och sådana farkoster, så skissade alltså Emanuel Swedenborg på en modern flygkonstruktion. Men vi lämnar 1700-tals uppfinnaren Emanuel Swedenborg för ett tag och hoppar cirka 100 år framåt i tiden till en annan uppfinnare och flygdrömmare. Ja, den här nästa person då, Ferdinand Tholin, han föddes 1807 i Gävle. Och vi ska säga att Swedenborg är ju relativt erkänd som en viktig person, även när det gäller då tankarna om vad som kan få något att flyga. Medan Ferdinand Tholén är mer av en doldis, så därför tycker jag extra kul att prata om honom. För han var från början en väldigt skicklig konstnär och tecknare från Gävle. Mm. Som gjorde stadsmotiv av Gävle och så småningom av Stockholm, och de stadsmotiven av Stockholm, de figurerar fortfarande i mängder av böcker om Stockholms historia, 1800-tal och sådär. Mm. Och han var som ung också kompis med Alfred Nobels pappa, Immanuel Nobel. Och tillsammans utvecklade de en sedel- eller numreringsmaskin för sedlar åt Riksbanken. Så det var en av hans första uppfinningar. Och han tog patent och fick patent på detta. Och så skulle han visa upp det i en stor demonstration då för Riksbanken. Och allt gick galet. Den fungerade inte. Och då hade han lånat pengar av Riksbanken för att göra den här prototypen då. Så han blev skuldsatt och hamnade i klammer. Precis som också Nobel, ska vi säga. Alltså, Immanuel Nobel hamnade också i skuld. Så att
I samma veva med den här sedelräkningsmaskinen?
På grund av sina egna misslyckade uppfinningar innan det tog verkligen då, så pang, och de fick hela det här med dynamiten och sånt som hans son då vidareutvecklade. Mm. Sen berättade hans vän och välgörare August Blanche, som han kände liberal, författare, tidningsman med mera, att han redan som ung försökte sig på det här med att skapa ett flygplan, och att han skulle till och med ha en modell av ett flygplan i sin lägenhet som han jobbade på. Så det började han redan på 1830-talet med, och så småningom så skrev han till Kungliga Vetenskapsakademin och hade ett manuskript där han påstod sig ha löst gåtan, så att säga, knäckt den här koden. Mm. Mm. Men han blev refuserad av Vetenskapsakademin och satte inte särskilt stor tilltro till hans idéer och ville inte ge honom de medel han behövde för att förfärdiga då en prototyp. Och det gjorde att han sjönk ner ännu längre ner på skuldberget, så att säga. Och det här ledde så småningom till att han gick i landsflykt. Han hade gjort sig många fiender. Han hade hängt ut sina långivare i en kalender med namn och bild, med nidbilder som han själv tecknade. Och bland de här fienderna så fanns det ju adresser som gick ända in i hovet, så att säga. Så han muckade gräl med samhällets överklass.
Ingen smidig person.
Nej, ett brushuvud kallade hans vänner honom. Och en märklig man, för att inte säga stor, sa de också. Så han var också en sån här som hade megalomaniska tankar om sig själv, och han hade varit lätt att avfärda om det inte vore för att han ändå lyckades med vissa uppfinningar, att han ändå var en så pass skicklig tecknare, och att hans förslag till en flygfarkost då, en luftfarkost, faktiskt innehåller delar som senare visade sig stämma rätt bra. Took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzer tried to throw the monkey off his back. The monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack. Straighten up and fly right." Ja, Ferdinand Tholén må ha varit ett brushuvud och hade väldigt höga tankar om sig själv. Men han bar ändå på idéer som hade kunnat bli något, säger Anders Wesslén och bredde ut skissa av Tholins flygfarkoster på kafébordet där vi sitter på Arlanda flygplats. Han verkade i en tid då man trodde på ballonger, varmluftsballonger som sen blev vätgasballonger och så vidare. Mm. Men han satsade på tanken om ett flygplan tyngre än luften. Men till skillnad från Swedenborg så trodde han på fåglar och fjärilar och flygfiskar och ville att den skulle flaxa. Så det liknar lite grann det vi senare ser att Da Vinci, när hans verk blev kända, så liknar de lite mer den typen av farkoster. Mm.
Du har ju skissar här då. Är det hans egna skissar?
Det är hans egna skissar. Jag var till Kungliga Vetenskapsakademin och tittade i hans originalmanuskript då, alltså handskrivna. Och det var ju lite märkligt att sitta där och titta i det här refuserade materialet. Och det är fantastiskt vackra teckningar.
Ja, men beskriv, vad är det man ser för någonting? Det är ju som ett gulnat papper, och sen så som de gör, ser ut såna här gamla teckningar och skissar. Alltså de mycket grejer insprängda på ett papper, så att säga. Men beskriv. Vad är det för någonting?
Ja, det är en massa med krumelurer och exempel på olika typer av sätt att flyga. Han tecknar ju även luftballonger på någon sida här, och han har en, som vi ser just på det här bladet, så ser vi faktiskt en ett flygplan i en väldigt liten modell här. Vi ser skruvarna, att det är en ganska liten sak här. Men som har fasta vingar faktiskt. Och då som skulle fungera genom att, att den skulle utnyttja kraften den får när den störtdyker, för att sen kunna vända upp och få luft under vingarna så att säga. Och han är lite överallt med sina tankar. Men i det här, så när man tittar på det, så finns det en del saker som inte är helt tokiga. Och en sammanfattare väldigt bra, att hans manus och hans texter då, som också publiceras sen i Schweiz 10 år senare, de innehåller en rad riktiga, kloka iakttagelser, men falska slutsatser. Och falska slutsatser varvat med riktiga iakttagelser. Och det är inte så konstigt kanske. Nej. Med tanke på att det här är en person som lever i en bubbla. Alltså han går emot samtiden. Han har idéer och som han har läst sig till, men också genom iakttagelser. Hade han fått sina pengar av Vetenskapsakademin, hade han fått gett ut den andra delen i det här verket, så vet vi ju inte om han hade faktiskt spelat en roll. Förmodligen var han så besvärlig som person att ingen hade orkat med honom, så att det hade fallit på det.
Annars hade vi haft kanske flygpionjär nummer 1 i världen, ja, i Sverige.
Jag är inte riktigt rätt man att bedöma det, men det som är spännande är ändå att det har existerat tidigt. Rätt tankar existerar tidigt, men ändå vid fel tillfälle.
Ja, 2 svenska vetenskapsmän med lite olika infallsvinklar på det som kunde ha blivit starten på den moderna flyghistorien. Men både Tholin och Swedenborg var excentriker och gick ett ganska sorgligt öde till mötes, berättar Anders Wesslén. Och vi börjar med Ferdinand Tholin.
Ja, men det hände, precis som det höll på att hända då med Immanuel Nobel, alltså Alfred Nobels pappa, som hamnade liksom i fängelse till och med, för att om man var tillräckligt skuldsatt så kunde man också bli frihetsberövad. Och Ferdinand Tholin, han riskerade precis samma sak, det var därför han då stack iväg. Och så hamnade han i Schweiz, och där hörsammades då hans tankar av en välgörare, en rik man som ville satsa på flyget och göra sig ett namn själv. Och när han ändå var i Schweiz så gav han också ut en fäktlära på några 100 sidor. Så han kallade sig för kunglig fäktmästare också. Så det fanns liksom ingen gräns för. Som också är kvalitet så att säga för den tiden. Så han kunde ju också fäktning. Så det här är någon form av universal geni. Och så skulle han då ge ut den här andra delen om naturens luftseglare och flyget. Men då upphör spåren efter honom. Och man vet inte om han dör 1860 eller om han dör 1865. Och hans vän då i Sverige, August Blanche, han skriver någonstans i någon dödsruna att han var ett brushuvud och han fick sin sista vila då vid foten av Wilhelm Tells alper. Och det är det här som jag tycker är så fascinerande, att det fanns liksom ingen gräns. Det som hände med Swedenborg var ju att han någonstans personligen nådde en viss gräns som gjorde att han övergav vetenskapen till förmån för andevärlden, och han började ju studera Bibeln med vetenskapliga metoder snarare än naturen då. Och det var väl ett tecken på att han kände att jag har inte de verktyg jag behöver för att knäcka olika vetenskapliga gåtor. Och sen när han blev andeskådare och började tolka Bibeln, då blev han ju också hamna i clinch med statskyrkan, vilket gjorde att han så småningom inte hamnade i landsflykt, men åtminstone kände sig mera trygg i London. Så det var där han också avslutade sina dagar.
Otroligt spännande. Undrar, alltså här sitter vi nu då på Arlanda flygplats och ser de här jättemaskinerna flyga fram och tillbaka, massor med människor som ska iväg på långa flygresor. Ja. Man undrar om Swedenborg och Tholin, om de hade sett det, vad de hade tänkt.
Ja, precis. De hade nog varit så fulla i sig själva att de hade sagt, vad var det jag sa? Jag tror det, i synnerhet Tholin, men säkert Swedenborg också, att även om man framställde sig som mer ödmjuk på ålderns höst, han blev ju 84 år, så han blev vis och äldre också, men så tror jag att de var så pass upp i sig själva som visionärer och vetenskapsmän att de hade nog gett sig själva rätt när de har sett ut över flygfältet här.
Tack så mycket, Anders Wesslén.
Tack själv.
Det berättade Anders Wesslén. Jag heter Joakim Lindvall och producent var Lars Broström.